Podplay.
Du har blivit hes.
Ja, jag är jättehes. Jag har varit det hela helgen nu.
Vad är det som har hänt?
Ja, nej, men den här hesheten kom precis efter jag hade varit på, vi var ju på fest i fredags hemma hos Karin Olsson för att fira hennes 12 år som chef på Expressens kulturredaktion och också välkomna Viktor Malm som ny chef här på Expressen Kultur. Och vi pratade så himla mycket, Erik. Vi stod i en liten ö på golvet och pratade. Jag tror bara jag slutade prata när du och när jag skickade ut dig och Joel Halldor försöker för att hämta Marianne karameller till mig. Eller hur?
Ja, om jag får smickra dig lite så kände jag att jag tyckte vi hade så mycket bra att prata om där i fredags så att ingenting annat blev roligt faktiskt.
Nej, men visst var det så?
Ja,
Och det var du och jag och Therese Boman och Joel Halldor som stod där i den här lilla ön. Och så kom det människor och liksom knackade oss på ryggen och sa nu har ni ju stått här länge. Hela festen har ni stått här. Vi hade väldigt mycket att prata om. Och det där var ju lite nervöst eftersom du och jag, vi gör ju den här podden och då pratar vi oavbrutet med varandra. Men vi har ju inte jättemycket samtal annat än de praktiska utanför podden. Men det visar sig att flödet finns.
Ja, det var väl nästan så att vi var tvungna att stoppa vissa av ämnena för att vi kände att det kunde bli för bra poddmaterial.
Det är så
Men det
cyniskt.
Var ju där, när vi stod där mitt på festen, visst var det månens sällskap?
Nej, men ja. Det var det verkligen. Men det som var väldigt intressant med det där nu, för det var, du var ju så drivande kring det här sällskapsformationen. Och nu förstår jag varför. Därför att det var första gången jag mötte människor som direkt när jag kom in på festen så sa de så här, jag är med i sällskapet. Ja. Och det var flera sådana tillfällen när de sa, jag är i månens sällskap. Jag är inne i den här bubblan.
Sa de det till dig?
Ja, jag är inne i den här gemenskapen. Och det var en väldigt speciell känsla måste jag säga.
Det märkliga är att nej, ingen säger. Jag kände att jag på den festen i fredags att det var ingen som var i månens sällskap förutom vi.
Är det så?
Ja, tvärtom, att det var anti vad är anti solens sällskap?
Nej.
Ja, det var så där, men det handlade nog om min energi också. Jag var ganska trött. Jag hade haft sån här jour på förskolan. Så jag hade stått i köket och lagat mat till 35-åringar. Alltså 35-åringar. Ja, så jag var väldigt trött.
Ja, men jag undrar om det bara var det, för vi har ju pratat om det, det är ganska slående hur mycket mer lyssnarrespons jag får än vad du får.
Det är märkligt.
Och jag har funderat väldigt mycket på vad det där kan bero på, om det är att du är man och jag är kvinna och liksom bara den saken är, för jag delar en universitetskurs med en manlig kollega och han har också noterat att jag får lite fler förfrågningar från studenterna som kan ha att göra med då att de känner att jag att det är lättare att skriva till mig av någon anledning. Men jag tror också att det kan ha att göra med att du är mer ointaglig av någon anledning. Och att liksom gränsen eller ribban för att kontakta mig är lägre. Och det där kan vara lite, det där kan kännas lite dubbelt, för man blir väldigt hedrad, väldigt smickrad, väldigt glad när någon hör av sig och har liksom blivit påverkad och fått inspiration av någonting vi har pratat om eller sådär. Men det kan också handla om att människor kontaktar mig och gör liksom djupa psykologiska analyser av någonting jag har sagt om min person. Och det här är väldigt tudelad, för det var jag inte riktigt beredd på.
Det har hänt nu alltså?
Ja, det händer mer och mer faktiskt. Och det är fina saker. Det är liksom, människor vill höra av sig, de vill hjälpa mig på olika sätt och sådär. Men Jag tycker övrigt i mitt liv så har jag en väldigt intaglighet. Och då kan man lätt bli nedgnagd till benet. Därför att välvilliga människor vill på något sätt vill tränga in i ditt inre och rodda om där.
Men är de välvilliga då?
Jag vet inte.
Nej.
Det där är så tudelat. Och jag känner en ökad skräck för det där. Och jag vet också inte heller hur jag ska bygga upp en sköld för att... För jag tror att ointaglighet är nödvändigt i livet. Faktiskt.
Tycker du att jag är ointaglig? Eller tror du att jag uppfattas så?
Ja, det tror jag. Mm. Dels är du är ganska lång. Bara det. Alltså du tittar ner på mig, då ser du min panna. Det är en väldigt ömtålig del av ansiktet. Jag tittar upp på dig, jag ser din käklinje, vilket är en väldigt liksom maskulin, och det finns en aggressivitet i en käklinje. Bara där har du liksom en dynamik. Och sen har du... du kan vara något kort i tonen ibland. Inte med mig. Och du är aldrig otrevlig, men det finns någonting, har jag noterat ibland i vissa sammanhang, som är ganska pragmatiskt och kortfattat, och nu gör vi så här, och nu är det på det här sättet, och människor har en väldigt stor respekt för det och för dig.
Tror du därför som jag förvånas ju av det här, varför ingen pratar med mig? Förutom några få.
Ja.
Men de få har ju jag då. Är jag mer öppen inför.
Ja.
I månens sällskap. Det är du, Joel Halldorf och Therese Boman då. På det här minglet. I övrigt,
ja.
Men i övrigt så var ju inte... Jag tänkte inte att jag gick omkring och var stängd. Jag tänkte bara att det var ingen som ville prata om månens...
Rörelser,
ja.
Mm. Men där, för du pratade ju ganska då passionerat och eldigt också om, vi kan säga, samtalen kretsade ju naturligtvis kring det här liksom centrala mingelämnet, Döda havsrullarna och ondskans uppkomst.
Ja, precis. Ja. Varför vill inte alla prata om Döda havsrullarna? Det är jag inte förstår.
Men då började vi i alla fall prata om det här sällskapet, möjligtvis då essäerna som ligger bakom den här sekteristiska textmaterialet. Deras dualistiska och väldigt polariserade syn på meningsmotståndare. Där de själva är liksom ljusets barn och motståndaren är mörkrets barn. Och du gick ju verkligen igång på det här och ville upprätta en lista där du och jag i podden, vi skulle inte ha någon dialog, vi skulle bara läsa upp en lista vilka som har del av mörkrets och ljusets barn i offentligheten.
Precis, vi skulle dela upp, det skulle vara ett bra poddmaterial. Bara listan.
Bara listan.
Läsa upp namn. Ja. Och så läser man namnet och så säger man ljusets barn. Mörkrets barn.
Som väderleksrapporten liksom. Den
precis.
Helt, ja.
Precis.
Men jag tänker att den förtjusningen du där uttryckte över den här
en
listan.
En dualistisk förtjusning.
Ja, är det kanske det som du alltså signalerar, att människor känner någon form av liksom... De känner att de är rädda, att det är möjligtvis så att du faktiskt skapar en lista i detta nu. Och de känner rädsla var de ska hamna i för kolumn.
Tror du det? Ja.
Nej, jag tror inte det. Det här är bara någonting jag slänger ur mig.
Mm. Jag vet inte. Kanske. Alltså jag har i alla fall alltid, det vet du ju, att jag har drömt om den här hemliga formationen.
Mm.
Månens sällskap. Mm. Just för att jag tycker de som är inne på vår linje är så få.
Mm.
Men att vi måste sluta oss samman för att lyckas förändra någonting. Det här är ju rejält. Men det är väl att man vad är det då att vara ett ljusets barn? Det är väl bara att ha det här att man är öppen för att prata om det väsentliga. Alltså att nå fram, öppen för att öppna dörren till själens brunn på något sätt. Det låter lite högtravande, men du vet ju det när man går på ett mingel också, att antingen, det handlar ju om persondynamik också,
ja,
förstås.
Ja.
Så att nu hoppas jag att och det, jag skäms lite om någon som var på det här minglet också lyssnade på det här och pratade med mig och kände, oh, nej, jag är mörkrets barn nu bara för att han inte bara för att jag inte stod där och pratade om döda havsrullarna. Det handlar ju om personkemi också. Det handlar om man är stämd på olika sätt olika dagar. Och många personer jag har känt eller som jag har träffat som jag har tänkt det där, här finns det inte något själsligt djup. Sen när man lär känna varandra så öppnas en hel värld. Det är svårt att nå dit på 3 minuter.
Precis.
Med en pirog i handen.
Men är det inte så också att du då, det som du tolkar som själsliga djup och så, det är en viss verbal kategori, det är en viss estetik som öppnar upp det här. Du har kanske svårt att hitta det, att identifiera det i en annan typ av kontext eller verbalitet eller sådär. Har jag rätt där?
Jag vet inte. Det enda jag vet om den här fredagen, det var att Joel, jag känner Joel väldigt bra. Han bor ju i ett hus faktiskt i skogen utanför Linköping. Så att han sov hemma hos oss i fredags då. Det är ju kul liksom att ha en kompis över som sover över. Men han fick då Gretas nycklar för att jag kände lite, vi åkte ju tillsammans till Karens fest. Men jag kände lite redan när vi åkte att så här, hans energi kanske är högre än min. Jag var lite utnött av det här. De här jourdagarna som också, du vet, det är det som är så, det är svårt för mig som gillar att planera så mycket att ha ett litet barn som ofta är sjukt och som det blir vabbdagar eller har man en sån här förskola där föräldrarna måste vara engagerade så då blir jourdagar. Då försvinner ju de ordinarie arbetsdagarna. Så det här gjorde mig väldigt stressad. Så att Joel fick då Gretas nycklar så att han skulle kunna stanna längre på festen.
Ja.
Och efterhand sa han att när vi hade stått där och pratat om Döda havsrullan, vi pratade ju också om Henok heter han va?
Henoks bok, ja.
Henoks bok, Och då kände jag ju hur håret på armarna reste sig.
Ja,
för
du
jag
blev helt
var
galen.
Så spännande. Ja. Jag blev helt galen.
Ja, det blev det.
Ja. Jo, men jag kände en enorm energi. Jag kände en stor eld.
Nej, men jag vet. Och vi kretsade kring det där hela tiden. Apokalyptiska spekulationer. Och du har ju en sån böjelse, helt klart. Så du var ju väldigt besjälad den kvällen. Men jag tänker också att du... För Joel satt ju där sen och var ju så nöjd över att han hade fått nycklarna och att han hade liksom fri. Han fick vara fri hela natten. Han kunde komma hem när som helst. Men du hade tagit en taxi tillbaka. Liksom.
Ja, för att han blev så förvånad sen.
Ja.
Där jag kort efter det gick fram till honom när han gick till ett annat sällskap. Ja. Och så sa jag, då, nej jag är så trött. Och, nej, jag åker hem nu. Va? Va? Nej, men du är ju så... Nej, det är dags att åka hem. Jag åkte hem ganska tidigt då.
Det är väldigt
tidigt.
Alltså,
jag åkte hem efter Henoks bok, skulle man kunna säga. Det förvånade honom för han hade sett då min enorma...
Upphetsningen hade stigit.
Precis.
Ja, det stämmer.
Så han trodde så här, den här mannen, han kommer vara kvar hela natten.
Ja.
Men så var det inte. Så fort månens sällskap där mitt på golvet splittrades så dog min energi och jag var tvungen att åka hem. Då var det tur att då Joel hade de här extra nycklarna.
Men, vad säger du? Det var en väldigt... Jag tror på den analysen. Jag tror på den psykologin. Blir du då akut hemlös? Eller vad händer då när vi slutar prata om Henoksboken? Och jag går och pratar med Jens Liljestrand istället.
Då känner jag mig 5 år gammal igen.
Ja.
Och att alla... andra pratar om saker som jag varken förstår eller är intresserad av.
Vad är starkast där? Att du inte förstår eller att du inte är intresserad av?
Inte intresserad.
Nej, precis. Det. Där ser du. Där börjar listan ticka i huvudet på dig. Sara. Där börjar det. Där är ointagligheten och det finns någon form av elitism i ointagligheten.
Ja, det
tror
finns
jag.
Det.
Ja.
Jo, men det är väl ett skydd. Jag var på ett annat sånt företagsmingel med några andra som jag jobbar med. Då var en kollega som kom fram till mig och sa, hej, vad kul att du är här. Får jag ge dig en kram? Eller vänta, det får jag kanske inte. Och så här, va? Jo. Nej, men du har ju så integritet. Va? Ja, jag vill ingen, jag har ju ingen integritet alls. Men hon såg väl också någonting.
Ah, vad oj, oj, oj. Och det första människor gör med mig, de lyfter upp mig och skakar mig och liksom bollar mig i luften. Men det har jag märkt också ibland när vi åker hiss och det kommer Expressen-medarbetare och sådär, så säger de liksom med en sån jättestor respekt och nästan lite servilitet, ja men jag är intresserad av katolicismen och sådär. Så jag tror också att det skulle kunna vara att du är så profilerad också som den här liksom intellektuella, finstämda katoliken som lyssnar på klassisk musik. Och du, nu när du kom in här i studion så din högkänslighet slog till så mycket så att du blev så förtvivlad över att vi inte hade levande ljus här i studion och du kunde inte komma över det här. Så att, jag tror också att det kan, den typen av liksom religiösa auran kan också göra, just i Sverige som är ett sånt speciellt samhälle, kan göra att människor får den här känslan av att du har en så stark integritet. Och jag råkar ju säga ett vulgärt ord inför Joel Halldorf i fredags. Och jag blev jätteorolig och slog mig på kinderna liksom. Jag visste inte hur jag skulle hantera det. Och Joel tog det ju bra. Men jag menar bara den saken. Att
ja,
Jag kände att hans fromhet ska inte behöva liksom smutsas ner av min modus operandi, så mitt naturliga sätt att vara.
Men din intaglighet då? Alltså det är ju väldigt fint att ha det, för att du är öppen mot världen, och där du är på ett sånt mingel gissar jag att det liksom, det tänds en eld vad ni än pratar om. För mig gör det ju då bara om vi pratar om döda havsrullarna eller Henoks bok eller någonting som är inom det området. Mm. Annars så zonar jag ut lite grann. Mm. Men där du är så kan du liksom få det att tända kring vad som helst. För att du har den här intagligheten. Men det är lite farligt också. Du har varit inne på det. Är det inte det?
Nej, men det är livsfarligt. Och jag tror att den beror väldigt mycket på att jag faktiskt inte handlar så mycket om mig själv och min energi, utan att jag speglar människor. Och att jag har den förmågan att spegla någonting som är väldigt djupt liggande, men också att jag har lätt att prata med människor som befinner sig i en annan sfär än jag, eller yrkesområde eller så. Jag har lätt att plocka upp det där lilla gemensamma konet och liksom arbeta utifrån det. Och nu känner jag allt mer, och speciellt sen du och jag började göra den här podden, att det där är jättefarligt för mig faktiskt. För att det gör mig fullkomligt hudlös. Och det gör, och just det här att människor då känner att de har rätt att approchera mig med olika liksom frågor eller vad som helst. Och det märkte jag också, för jag har ju liksom förekommit en del på radio och sådär tidigare och skrivit i Expressen och sådär, och då är det ofta män som hör av sig med liksom olika agendor. Men den agendan man har, var den är, så brukar det förenas av en sak, att man ställer mig väldigt kvalificerade frågor. Väldigt kvalificerade frågor. Och det gör mig ju förbannad, för att det här är ju liksom min expertis. Det är ju inte som att du kontaktar en advokat och säger så, kan jag få lite liksom gratis rådgivning av dig, för du är ju besjälad av ditt område. Och det är den saken, att så nu har jag börjat säga istället så här, ja men ta gärna min kurs på Uppsala universitet. Det är väldigt höga intagningspoäng, men om du kommer in så kommer du få lära dig om det här. Tack för kaffet. Så, men det tog liksom väldigt lång tid, och jag har varit oerhört också känd, för jag känner mig nästan att jag blir skyldig människor att svara. Långa svar, kvalificerade svar, det kan liksom... Jag kan göra research för att jag får en fråga från någon. Så. Och det är väl också den här, jag har ju skrivit om det i Expressen när jag gick ut i strejk som översättare. Just därför att intellektuellt arbete inte lönar sig ekonomiskt. Att man sätter sin privatekonomi på spel för att de här stora förlagen ska säkra sin prestigeutgivning. Och just det där är också... Man befinner sig i gränslandet mellan kultur och akademi och så är det väldigt många förfrågningar som börjar så här. Du som är så besjälad av ditt ämne, skulle inte det vara intressant för dig att komma och föreläsa om Henoxboken. Vi är en intresseförening om 300 personer, eldsjälar, och vi vill gärna höra dig. Vi bjuder naturligtvis på kaffe. Och liksom så här, det är ju helt otänkbart om det är rörmokare eller någonting att få en sån förfrågan, och jag får 3-4 såna i veckan. Och det där ligger lite i, jag tolkar i alla fall som det där har att göra med den här intagligheten, att folk vill ha saker från mig, men de vill inte, transaktionen är liksom asymmetrisk, den är inte ren. Det är jag som ska ge saker, men jag ska då inte kunna få någonting tillbaka.
Nej, de kanske också vill ha liksom dina känslor. Alltså din kunskap.
Ja, för det börjar ju med, du är så besjälad. Du är så passionerad kring det här. Och så säger jag, men vet du vad det tar och ska, att anpassa ett föredrag om Henoxboken för en publik som inte har förkunskap? Liksom det tar så jättelång tid. Det tar en vecka om du gör det ordentligt. Och jag har gjort såna där uppdrag hur mycket som helst, och nu börjar jag säga nej. Men jag tror att det där hänger ihop, att jag har en sån eldig personlighet och jag verkar så passionerad, vilket jag är i stundom. Men det är liksom ingen inbjudan till att människor ska approchera mig. Nej. På det här sättet.
Men om jag då ska tipsa om,
ja,
eller
ja.
Vad, för, alltså så här, två saker. Det ena är att jag känner mig ofta som ett berg som bara vill bli vatten. Jag vill ju bara flyta runt. Jag skulle gärna vilja vara en hippie. Jag skulle inte vilja ha någon integritet alls, och dörren till mitt hem var alltid öppet, och kom och bo här. Alltså, ät mat ur min kyl, gör vad som helst, det bara springer omkring folk. Alltså, jag har en sån längtan för att det där inte är jag. Jag vet ju att jag har en enorm integritet och det där, och en enorm kontroll kring det mesta jag gör. Så det är klart att jag drömmer om det andra. Men det som, om det är någonting som är bra med den här ointagligheten, är ju att när jag tar in någon, då gör jag faktiskt det på riktigt.
Då får Joel Halldorf nycklarna till ditt hem.
Precis.
Och får komma när han vill.
Joel är ju med i Månens sällskap. Han är rätt högt upp i graderna. Det är mycket möjligt att
han är dock inte präst. Nej. Eller teolog. Nej, han har en annan funktion.
Ja,
han är en sån här trickster. Han skakar om saker och ting.
Ja, det är kul att han är en trickster. Ja, ja, det är sant. Hans mytologiska funktion är
trickstern. Exakt. Nästan en satans figur.
Ja, satans figur är den här med positiva.
Ja, det finns många. Vi kan läsa många inläsningar där.
Ja, han är i alla fall med i sällskapet.
Ja, helt klart.
Hans pappa är det också förstås.
Har man så stiligt skägg så.
Ja, det är mycket alltså Peter Halldorf som drog in mig i det kristna.
Jaha,
det är det faktiskt.
Hur träffades ni?
Joel bjöd in mig, jag kände inte Joel heller, till det här slottet där den här kommuniteten som
Bjerka Säby.
Precis, som Peter har grundat då. Men som inte, han leder inte den längre, men han är ju emeritus skulle man kunna säga.
Han blev ju hedersdoktor i Lund här.
Ja, jag såg det. Jag har en otroligt tjusig hatt. Det får man ju.
Ja, det får man.
Du ska bli doktor snart.
Den sista september blir min stora disputation.
Då får du en hatt.
Då kommer jag få en hatt. Väldigt stilig, de är handgjorda i sidan. Väldigt, väldigt vackra. Men det är ganska roligt, för jag disputerar ju på en teologisk institution. Och då så köper man ju till också en guldring, en doktorsring. Och det är kors på den ringen. Och det kan jag ju inte ha.
Nej.
Så jag kommer ju få köpa en ring som är humaniorans ring, alltså den där lagerkransen. Mm. Så det är ganska intressant då, liksom hur man, hur fakulteterna, vad de har för identitet och sådär, och vad ens ämne är, och sen så ett liksom ett nytt klientel på olika vad säger man? fakulteter där kanske judar och muslimer finns också som kan inte kanske ha en, eller känner sig inte bekväm med att ha kors på ringen.
Nej. Vad är exakt avhandlingsämnet?
Jo, inom antiken så var det väldigt vanligt att göra långa beskrivningar av tempelarkitektur. Oerhört detaljerade, varenda liksom centimeter kartläggs. Men, och forskare har varit besatta av att de här arkitektoniska, att det är som ritningar, att man ska kunna uppföra det här. Men jag tittar mycket mer på liksom perspektivet från de församlingar som tog del av det här. Där det handlar egentligen om en virtuell upplevelse. Alltså det är en utopiska tempel som beskrivs ungefär som en datagenererad miljö. Där du kan gå in i det här templet, i ditt inre. Därför att genom att ta del av de här texterna inom traditionen så är du liksom, du aktiverar minnen, vad heter det, du aktiverar en massa kunskaper om hur tempel har sett ut i texter tidigare och sådär. Så jag lyfter templet ur texten, kan man säga.
Men nu blir jag nästan lite ledsen. Det finns väl någonting mystiskt i...
Nej, men det här är ju den mystiska processen. Aha. Det här är ju att du stiger in i templet genom texten. Alltså det är en sfär du stiger in i. Det är som en mandala. Det är som en verbal ikon, kan man säga. Och det är ganska spännande, för teorierna kommer från medieteknikens landskap. Så jag har fått en väldigt prominent Yale-professor som är sån här faculty examiner. Och hon har också börjat hålla på med det här att... för man kollapsar liksom texterna, man kollapsar källorna och det blir som en sorts vad ska man säga, kunskapsmoln. Ja, vi har varit så otroligt fixerade vid bibliska litteraturen innan och sådär, men det funkade inte så under antiken. Kanon var inte sluten, till exempel. Så att du befann dig i en enormt kunskapssfär. Där olika texter talade med varandra. Olika traditioner talade med varandra. Så det är helt enkelt ett nytt sätt att se på text. Men att befria sig från själva text- och manuskriptbegreppet.
Men det här gamla templet i Jerusalem, det finns ju väldigt noggrant beskrivet i det som vi först sa på Minglet och Månens sällskap i GT.
Ja.
Alltså, det vill säga Gamla testamentet, så säger man kristna kretsar.
Ja, och det ska man säga.
GT. Är det NT eller GT? Ja. Ah, det är GT. Okej. Okay. Jag är lite mer GT än NT. Men du sa att HB, tack.
Ja, eller jag säger HB, men ja. Då sa Joel, men jag vill säga GT, då säger jag, men det ska du göra. Nej, det var
HB, alltså hebreiska bibeln.
Ja, precis.
Men i HB så är väl det gamla templet det är väldigt exakt beskrivet.
Ja, fast det är väldigt exakt beskrivet, men också från för att ta Hesekiel till exempel, du befann dig i exil och skriver om templet, så det är hela tiden den här melankolin och längtan och just om vi ska prata om det havsrullande, så är det ju det att det här är antagligen en grupp då som möjligen har separerat sig från huvudfåran i religionen för att man är förbannad över hur templet styrs. Det är liksom underdogs som är arga för att de har missat prästenbetet, tror man till exempel. Och då skapar man ett nytt tempel i tempelrullen och beskriver det, och det har såna här gigantiska dimensioner.
Ja, de bygger aldrig upp det, utan
nej. Precis. Men det är just det här att om du, och det finns några rabbinska texter, om du studerar texter av templet så är det som om du byggde upp det fysiskt på nytt. Så just studiet av de här arkitektoniska, mystiska beskrivningarna är en faktisk byggnation av templet. Mm.
Men de här döda havsrullarna, nu blir jag en sån här, får jag ställa en kvalificerad fråga?
Ja. jag skickar dig min tid eller debitering.
Ja, ja, men jag ska inte uppta allt för
jag
ska inte uppta allt för mycket tid här av vår session, men Döda havsrullarna, alltså jag är ju då besatt av Döda havsrullarna för att jag läste den här 90-talsboken som heter Döda havsrullarnas hemlighet på svenska, tror jag.
Okay.
Det är två författare som också skrev boken Holy Blood, Holy Grail, eller om det är tvärtom, Holy Grail, Holy Blood. Den Holy Blood, Holy Grail är jättespekulativ, ja, vild bok som är
konspirationsteoretisk.
Du säger konspiration, jag säger ett alternativt tänkande. Den är ju förlagen till Dan Browns Da Vinci-koden. Den är ju så lik innehållet i Da Vinci-koden så att författarna för Holy Grail, Holy Blood, eller om det nu heter Holy Blood, Holy Grail, stämde Dan Brown.
Nämen.
Men de fick ju inte rätt, för att så är det ju med forskning då, att man får ju citera ganska, och jag menar Da Vinci-koden var ju en roman, så att, men i alla fall, gillar man då mysterier som jag gör, så måste man också läsa den andra boken som författarduon hade skrivit, Döda havsrullarnas hemlighet, som på 90-talet då hade tesen att här har vi någonting som kan omkullkasta hela kristendomen.
Ja.
Här har vi liksom en annan beskrivning av Jesusrörelsen. Och det kunde man säga, för att Döda havsrullarna hade ju funnits, men katolska kyrkan, var det dominikanerna?
Ja.
Det var det. De satt på liksom manuskripten och ville, de var så här, vi vill studera dem först innan vi kan offentliggöra dem.
Ja.
Och det där gjorde de i flera decennier. Och under den tiden skrevs den här boken som var väldigt spekulativ och sa det här vågar inte kyrkan släppa, för att då kommer det visa sig att Jesus, allting var annorlunda än vad NT säger.
Ja.
Men sen så släpptes det här, och då så visade det sig att det var inte som den här författarduon hade trott. Det handlade inte om Jesus-gänget utan om någonting helt annat.
Men det här är så intressant att du tar upp det, för det visar också hur forskning, hur extremt farligt det är. Det blev ju en sån enorm geopolitisk strid om de här fragmenten och rullarna som hittades. Så det var liksom, det var svarta marknaden, det var militära operationer, det var mitt i brinnande krig. Det var en massa saker som hände. Men precis det du beskriver är just det här farliga och väldigt djupt mänskliga. Vem har monopol? Vem har mandat? Vem har värdighet och kunskap nog att uttolka och förvalta kulturarvet? Och det som skedde var ju att någonstans 1946-47 så är den populära historien att det var två hederpojkar, två beduinpojkar i judiska öknen vid Döda havets nordvästra strand som... De var ute där, det sprang bort en get. De rörde sig i riktning mot geten. De ser en öppning, en grotta. De kastar in en sten. De hör ett krasande ljud och förstår att det finns någonting i den där grottan. Tar sig in genom grottmynningen och hittar då de här stora lerkrukorna. Där de första sju rullarna hittas färdiga. Alltså rullar, inte bara fragment. Det här var egentligen inte, det här är ju en populär historia och den har funnits i antiken också. Man pratar om att det är liksom en bortsprungen get som har gjort att man har hittat handskrift i det här området kring Jeriko och sådär. Så det var liksom en myt som var flera tusen år gammal som uppstod, därför att det är så spännande och det är en viss dramaturgi när du ska... När du hittar någonting sånt.
Men gick det inte till så?
Alltså? Nej, nej. Alltså den här grottan var ju igenmurad. De här pojkarna kom från en beduinstam som var specialiserade på att hitta artefakter i öknen och sälja det till antikhandlare. Så att det här var en ganska... De var liksom ute och letade, kan man säga. Och de tog bort de här stenbumlingarna som blockerade öppningen. Men vad som händer då är att tre av rullarna hamnar hos en antikhandlare, fyra hos en annan. De här fyra åker vidare till en syrisk-ortodox metropolit, en kyrklig ledare. Och det är ju precis nu, alltså det är 1947, den 29 november, när FN, då nyinrättat, röstar om en delning av brittiska Palestina-mandatet i en judisk och en arabisk del, varpå då det blir ett samlat anfallskrig mot den nybildade staten från de arabiska grannländerna. Och precis nu är det de här antikhandlarna börjar liksom förhandla om de här rullarna, för man förstår då att det här är ingenting vi ska göra lädersandaler av, utan det här är faktiskt tusenåriga gamla texter. Så att, ja, det är en jättelång historia kring vad som händer med de här rullarna. Sen blir det ju också det här anfallskriget slutar ju en vapenvila 49 där området där de här rullarna hittats, Västbanken, området nära Jeriko, faller ju under jordansk myndighet. Så att Jordanien är de som överser utgrävningarna av det här området och ger då monopol till Ecole Biblique och en dominikanfader, en arkeolog som heter Roland Devaux. Så att han leder de här utgrävningarna och senare så blir det ett internationellt team av då forskare från olika kristna konfessioner. Men inga judar och inga israeler är inbjudna att delta i det här. Och det här publiceringsarbetet, det blir så långdraget, det är så korrumperat så det kallas då för århundradets akademiska skandal. Så det är först på 90-talet när då israeliska judiska forskare bjuds in som israeliska antikvariska myndigheterna kan bryta det här monopolet och låta alla forskare i världen få ta del av det här materialet. Men det betyder ju då att först på 90-talet så börjar den här ordentliga forskningen kring vad döda havsrullarna är. Och då är det precis den här typen av spekulativa böcker som folk har givit ut som inte har insyn och inte har forskarkompetens och tänker då att nej, men det här är liksom nyckeln till kristendomen. Det här kommer omkullkasta allt. Så det blev en väldigt liksom polariserad, det är nästan roligt för att mycket av döda havsrullarna har ju den här polariserade inställningen. Och i forskarvärlden så speglades den, så det blir någon sorts metanivå där forskarna själva har ett sorts sanningskrig. Och rullarna beskriver det sanningskriget. Liksom.
Men vilka var det då? För då kom man fram till att det var inte Jesusrörelsen, det var inte Jesus och lärjungarna det handlade om, utan det var mycket tidigare, det var 100 år tidigare.
De äldsta texterna är 250 före vår tidräkning. Mm. Och så finns det ju ingen efter att Vespianus 10:e legion då liksom härjade det här området 68 vår tidräkning.
Mm. Så, det var det efter Jesus.
Ja, precis. Så att det är oerhört överlappande och det var ju väldigt mycket och då blev det ju en krig eller en konflikt inom kristna rörelser också att kristendomen skulle ju vara unik. Det skulle ju vara något helt nytt. Men här har vi alltså texter som beskriver en världsbild där det finns liksom reningsbad, där det finns en massa tematik som finns i den väldigt tidigare liksom Jesusrörelsen eller innan liksom det judiska helt separerat från det kristna. Så att det var också det där att jaha, men det här är en kulturmiljö tydligen då som förebådar den kristna rörelsen, men där det finns väldigt mycket likheter helt enkelt.
Så att någon koppling finns där.
Ja,
oja.
Mm, oja,
Jesus
absolut.
Borde ha haft kontakt med det här gänget.
Eller? Inte kontakt, man pratar ju om att den som kan ha kontakt är Johannes Döparen, tänker man sig, eftersom han befann sig i det här området.
Precis, och han bodde ju i öknen och
exakt.
Sådär.
Men det går inte riktigt att belägga, men man kan i alla fall förstå att det finns en sorts korsbefruktning. Och om han någon gång var en del av den här sekten så måste han ha lämnat av ideologiska skäl, för de hade ju till exempel reningsbaden, de här återkommande var ju väldigt viktiga för dem, medan han hade ju då ett.
Precis, man döps liksom. En gång i Jordanfloden och sen är det färdigt. Men, och kallas de här för essäerna, brukar man säga?
Ja, man brukar säga det. De kallar sig själva i vissa texter för hayahad. Det betyder gemenskapen. Mm. Och det är också så, jag tänker på det här med gemenskap och ensamhet och det här du beskriver på festen när vi pratade om de här polariserade listerna och vilka var ljusets barn och vilka man var mörkets barn och sådär. Alltså hur man rör sig mellan gemenskap och någon sorts solidaritet. Och du beskrev sista gången vi pratade när jag satt där i Jerusalem och du satt här på redaktionen. Så pratade du just om det där att du sa att du drar dig undan när du mår dåligt. Du drar dig undan vänner och de sociala sammanhangen och sådär. Och du skulle kunna tänka dig att du, hade du inte träffat Greta och ni hade fått barn, så hade du kunnat bo på en öde ö.
Mm. Jo, det hade, absolut.
Och jag tänker också på vilka ideal man då hämtar den här tanken om ensamhet ifrån. Jag har också tänkt på det där kring grottan eller det här att dra sig undan. Och just judendomen har ju förtryckt den asketiska ensamma traditionen. Man tänkte väldigt tidigt att ensamhet och ensamma gudsupplevelser, så det är den liksom heliga forntiden. Det är Mose på Sinai berg, det är profeten Elia ute i öknen, det är översteprästen som går in i templets allra heligaste. Men det skedde i en forntid. Nu är det gemenskapen som är i centrum. Mm. Alltså för att hålla gudstjänst så måste du vara 10 vuxna män, till exempel en minyan. Det är som ett sorts judiskt mikrokosmos, kan man säga. Men det är hela tiden den här fokusen på gemenskapen. Men så att det är ju väldigt olikt mystiska traditioner, kristna traditioner och de monastiska grupperingarna, och även inom islam. Så just det här med asketism och att dra sig undan är ju ganska centralt. Men då så läste jag faktiskt en kabbalistisk tänkare, Abu Lafia, som var väldigt, liksom, han levde i den här miljön i Spanien och på 1200-1300-talet, och var inspirerad av sufism. Och han är den första som börjar prata om hit bodidot, att dra sig undan och koncentrera sig väldigt mycket i meditativa handlingar. Ofta att man skulle fokusera på det hebreiska alfabetet för att nå insikt om saker och ting. Och det här liksom utvecklas mer och mer inom just kabbalismen. Så att på 1500-talet så förekommer det, den cirkulerar en berättelse som möjligen är en sufisk berättelse. Men det handlar om en prinsessa och en enkel man av folket. Och prinsessan kommer ut ur badhuset med all sin skönhet. Och den här enkla mannen, han skriker liksom: åh, vad ska jag göra för att få, vem ska ge mig rättighet att göra vad jag vill med henne? Och den här prinsessan är ju liksom en sån här medeltida influencer. Så det är liksom Bianca Ingrosso. Så hon fnyser ju och säger: ja, men det där kommer ju hända på begravningsplatsen. Alltså det vill säga, när vi dör är det möjligt att liksom du har en chans att komma i närheten av mig. Men han tar det bokstavligt. Han är inte jätte klipsk, den här mannen. Så han går till begravningsplatsen. Och han slår läger där. Och han äter där. Och han sover där. Och han tillbringar sina dagar där. Och han tänker varje dag: kom inte idag, men hon kommer imorgon. Och så börjar han fokusera sin tanke på hennes skönhet, hennes form. Och successivt så leds tanken bort från det här, och han då hamnar i gemenskap med Gud. Han har utvecklat en sån koncentration att det är fullkomligt bortom det sensuella och bara handlar om att han nu är i förbindelse med Gud. Han har uppnått ett sorts heligt intellekt. Så människor börjar vallfärda till den här begravningsplatsen för att få rådgöra med honom, för att få hans välsignelse, för att få höra om hans visdom. Så den här liksom kåtheten och också revolutionen mot hierarkierna, för hon är ju prinsessa, han är ju en enkel man av folket, tog honom då till en sorts asketisk isolering där han uppnådde ett heligt intellekt. Och jag tänker lite på det där också kring att vara på en begränsad plats. Vi återkommer ju ofta till det, att du har ju rört dig på en liksom geografisk triangel där i Vasastan. Vad är dina hållplatser nu igen?
Precis, det är mitt egentliga hem ligger då i en triangel mellan Odenplan, Tegnérlunden och Vasaparken.
Ja.
Så den som kan Stockholms karta kan då se den här triangeln framför sig. Jag skulle kunna, det kanske inte bara är en triangel, man skulle kunna dra...
Det låter lite Illuminati här.
Precis, det är jag som ska göra sånt här heligt dokument med tempelbyggandet, att det är 47,35 meter från den här punkten till den andra. Så kan framtidens forskare sitta och försöka avkoda mitt tempel då. Nej, men man skulle egentligen kunna säga att triangeln eller området sträcker sig ner till Adolf Fredriks kyrka och sen upp till Tegnérlunden och sen bort till Sabbatsberg, för där gick jag i skolan, och sen Vasaparken och så Odenplan, och sen så flyttade vi när jag var 8 år till andra sidan Odenplan, så att egentligen så bo jag, upp, jag är bara uppvuxen de 7 första åren i centrum.
Jag förstår.
Sen var jag då i periferin, för jag var 100 meter från Odenplan.
Jag bortom Sabbatsberg. Sabbatsberg är en sån så här symbolisk har-shabbat. Liksom. Det är en bibliskt namn.
Sabbatsberg, jag hade inte tänkt på det. Det är sant,
jo, visst.
Just det. Ja, nej, men den här platsen har ju än idag en dragningskraft på mig.
Mm.
Så är det ju.
Men då, för du är det, för du pratar som är så, eller du tittar på mitt liv med en sån längtan för att jag har rört mig så mycket och inte varit rotad på samma sätt och så. Och så hör du ju nu att det finns en visdomstradition där just det här avgränsandet, just det här koncentratet faktiskt är liksom att uppnå visdom.
Mm.
Och där har jag väldigt mycket att lära, tror jag. Faktiskt, att inte bli så splittrad av att man rör sig hela tiden. Att man är i rörelse.
Nej, men jag tror att det där är, alltså om man ställer sig frågan, vad ska månens sällskap syssla med? Mm. Förutom att bara mingla på fester och prata om döda havsrullarna. Alltså det ingår också i programförklaringen. Men jag tror att en annan aspekt i, som jag då på riktigt tror behöver, det här tror jag behöver ske för att världen ska helas, det är att vi måste börja älska de platser där vi befinner oss.
Mm.
Alltså inte längta bort. Man brukar ju i politiska sammanhang ofta prata om, du vet, nowheres och anywheres. Nej, ja. Kan du den här termen?
Nej, jag har glömt, men jag förstår vad du menar.
Ja, nu borde jag kunna uttala den rätt här. Det är i alla fall en idé om att det finns vissa som kan vara var som helst i världen. För de har liksom sitt yrke med sig och de kan åka från liksom kreativ hubb till kreativ hubb.
Mm.
Och befinner man sig då i Tokyo eller i Berlin eller New York spelar inte så stor roll. För man möter ungefär likadana människor. Det här är liksom liberalismens idealmänniska som är då fri från det jordiska och kan bara röra sig med sin laptop och sitta på ett fik.
Mm.
Och det är också vinnarna i den
ekonomin.
Ja, i den moderna ekonomin.
Ja.
Och de som är då somewheres, de behöver sin plats.
Mm.
Och det brukar man ju då lite schablonartat säga att jo, men det är ju de som har hamnat efter. Det är rostbältet i USA, det är Sverigedemokraterna, det är landsbygden. De är liksom fast. Det är mycket män också. De kan inte emigrera till städerna. De kan inte bli kosmopoliter. De är liksom fast vid jorden och det begränsar dem och det gör att de hamnar efter. Men det här är ju en för enkel uppdelning, för att jag tror att alla måste känna förankring där de är.
Ja.
Även i migrationens tidevarv så behöver människor, både som är kvar på sin plats och de som kommer till en ny plats, känna förankring där de är. För att slutändan är att man ska kunna älska platsen där man är. Och när man älskar platsen så vill man också skydda platsen och göra den vackrare.
Ja. Det där är så sant, Erik. Jag tänker verkligen på det, för jag blir så irriterad när man kör den här judiska stereotypen, liksom den judiska kosmopoliten. Och gud, så härligt liksom. Stefan Zweig går omkring där i kaféerna och så. Ja, det var inte så kul liksom några decennier senare.
Men du vet också att det där är ju en av roterna i antisemitiska konspirationsteorier.
Exakt. Ja. Exakt.
Liksom, judarna vill folk förflytta alla för att de är själva rotlösa, så alla ska bli rotlösa.
Men det är just det, och det är en stor lögn också kring den, eller lögn, men det är liksom, det finns en djupare dimension av den här idén om den judiska rotlösheten, för att det stämmer inte. Diaspora kulturen har varit enormt rotade i de städer de har bott. Och det är så förmätet att tro att ett hem blott kan bebos i poesin. Eller hur? Det stämmer inte, och det är en förenkling av människolivet. Och det är just det här, det blir en filosofisk fråga då, för vad, om vi tänker på Stockholm, vad finns Stockholm? Finns Stockholm?
Mm.
Och i så fall var?
Mm.
Och när du pratar så vackert om Stockholm, så hittade jag en jättefin text som jag vill läsa. Så här, och jag ber om ursäkt för den här kraxande rösten. Junikvällar i Stockholm liknar inte någonting annat på hela jorden. Ingenstans lyser himlen med ett så sällsamt ljus. Ingenstans är skymningen så ljuv och så trollsk och så blå. Och i den där blå skymningen vilar staden på sina bleka vatten, som om den flutit upp ur någon gammal saga och inte var verklig alls.
Ja, vackert. Ja. Det här är Stockholm alltså. Mm.
Nej, men jag tänker, det här är från Karlsson på taket smyger igen. Så att hela den här, det slutar med att det blir bullkalas.
Ja,
men jag tänker mig att det är lite så, du beskriver Stockholm, alltså du har den här väldigt romantiska, men också det finns det här melankoliska slöjan över ett Stockholm som kanske, det är väldigt långt mellan de här blåa magiska kvällarna.
Mm.
När man lever i det verkliga Stockholm.
Två saker här. Det ena är att det är kul att du läser någonting av Astrid Lindgren. För att jag brukar ju säga att Astrid Lindgrens lägenhet är egentligen epicentrum i det som är hem för mig. Det är det allra heligaste.
Dalagatan.
Ja. Jag har faktiskt aldrig varit i den lägenheten, men jag vet att man kan få gå på visning där. De öppnar upp den ibland. Den finns ju kvar intakt. Och hon satt ju där med utsikt över Vasaparken. Och just den, vad ska man säga, det kvarteret, alltså den som kan Stockholm vet ju att det finns ju det här Vasahov som är bra men trevlig restaurang. Och det finns några till ställen. Och det är liksom rätt vädersträck på något sätt, så det känns som att det alltid är sol där. Och det är liksom epicentrum av staden Stockholm. Så det var fint att du tog upp just någonting av Astrid Lindgren. Hon är ju en Vasastan-uttolkare ju, för det är många som bor där. Karlsson på taket bor väl där. Framförallt så bor ju den här lille killen i Mio min Mio.
Exakt.
Han får ju sitt vad kallar man det när man rycks upp i himlen som Jesus gjorde?
Ja, just det, och Henok också.
Henok också, ja, och Elia, va?
Ja, och vad heter det?
Jungfru Maria
heter, Hesekiel dras ju visserligen inte till himlen men till det utopiska templet. Han dras i håret. Vad kan det kallas för? Det borde ju faktiskt finnas en teologisk term. Jag vet inte.
Som är the rapture på engelska, tror jag. Man dras på det. Okej, i alla fall. Det sker ju där i Tegnérlunden, så det är liksom en helig plats i Astrid Lindgrens värld. Men jag måste säga att orsaken att jag sysslar med det här är ju för att jag har så svårt att känna det. Jag jobbar med att besjäla världen med min blick på det här sättet. Men det är ju en ansträngning. Det kommer inte helt naturligt. Men det är ju för att jag tycker att världen, alltså, vad ska man säga, det som är min drivkraft i allt det här då, i månens sällskap, det är ju en frustration över att världen inte är lika magisk som den borde vara.
Nej, precis.
Den har den här, de här tomma aspekterna som plågar mig. Lite som det som är sig i predikaren, alltid bara vind eller vad säger man?
Tomhet,
idel tomhet. Så är det. Men det måste vara annorlunda. Alltså man får de här glimtarna. Astrid Lindgrens beskrivning av Stockholms himlen. Ibland så dyker det upp. Jag känner i djupet av själen att men det måste vara annorlunda. Och ibland är det ju annorlunda. Men tänk om det skulle kunna vara mer annorlunda. Tänk om det skulle kunna vara vackrare och mer... Ja.
Är det just då... För du säger det, om man rotar sig på en plats och sådär, så vill man göra det vackrare. Är det det att då... Har du gjort din värld vacker?
Ja, jag försöker faktiskt. Plantera blommor på balkongen och... och sånt. Ja, och mitt lilla kontor i Gamla stan är som en sån klosterscen.
Du vill ju till och med börja riva här in i studion. Eller hur?
Jo, det stämmer. Det är en
impuls hos dig. Ja.
Ja, men här nu sitter vi ju på Expressens redaktion och bakom en glasruta så sitter ju verkligen kärnan. Alltså man tjuvkikar lite ibland på deras skärmar och då är det någon som sitter och ritar ett löp.
Ja, visst.
Det är bara 10 meter till liksom nyhetsdesken. Men här inne, det är ett litet tunt draperi.
Ja, silvergrått.
Mm, det är mycket, det är tunnare än förhänget. Förhänget i det gamla templet.
Helt klart.
Helt klart. Och här har vi ilskna lysrör i taket. Ja. Jag menar, det här är en svår plats att älska.
Ja, men vi sitter ändå här och pratar om Henoksboken. 10 meter från löpet.
Ja. Mm. Men de här essäerna då, de Döda havsrulleförfattarna, var de månens sällskap, tror du det?
De hade ju en väldigt starkt, de hade en egen kalender till exempel, och de var ju väldigt partikulära när det gällde att de hade ett speciellt reningssystem. Måltiderna var väldigt centrala för dem. Men de var ju framförallt ganska elitistiska och hatade djupt sina motståndare. Alltså, just den här tiden, 300-250 före vår tidräkning, det är då apokalyptiken, apokalyps som betyder liksom den här uppenbarandet av gudomliga hemligheter. Det är då den bara fullkomligt blomstrar i hellenismens landvinningar. Så nu börjar ju de här spekulationerna kring vad finns i himlen? Vem vinner slutkriget? Hur kom ondskan till jorden? Allt det här, det är liksom, det bara skakar, och det är då alla de här olika judiska sekterna bildas också. Så det, och Henoksboken hittade man ju delar av där i Qumran, i den här judiska öknen. Och den är ju väldigt intressant på det sättet att där behandlar man ju hur uppstod ondskan på jorden. För att då är det så, det finns en jättemärkliga 4 meningar i Första Mosebok 6, kapitel 6. Där det står så här att människorna blev talrika på jorden. Det föddes vackra döttrar till dem. Och då kommer gudaväsendena och de ser de här vackra döttrarna och de låg med dem. Och då fanns det jättar på jorden.
Just det.
Och det här var liksom urtidens hjältar.
Det där är så intressant.
Ja, men det är så märkligt. Så det är så märkligt. Och då precis efter de här 4 korta meningarna så är det den här stora störtflodsberättelsen med Noa, där Gud märker att ondskan på jorden är så stor så jag ångrar min skapelse. Jag måste utrota den här skapelsen. Och Noa blir då utvald att bli några av de här som får överleva. Så att det är väldigt intressant. Först har du de här gudaväsarna som ligger med människor och kvinnor, och då kommer ondskan till jorden. Och Henoksboken då utreder det här. Så de menar då att, eller Henoksböckerna ska jag säga, för det är 3 olika delar, lite olika tillkomst och sådär. Men de menar att de här fallna änglarna, de kallades för väktare, och de kom ner till jorden och de lärde människorna förbjudna läror. Alltså mystisk medicinkonst och ve och fasa. De lärde ut hur man skapar ögonsmink.
Va?
Ja. Och hur man gör svärd och knivar och en massa av såna här förfärliga kunskaper lärde de människorna.
Oj.
Och då är ju då tanken att det är på grund av de här samlagen mellan människokvinnorna och de gudaväsendena som de här jättarna har kommit på jorden, och jättarna härjar. Och när Gud väl dödar dem så finns deras andar kvar och liksom reser sig mot människorna och sådär. Så det är ganska intressant också. Man undrar ju samtyckesmodellen där mellan människokvinnorna och de här gudasönerna.
Det vet vi inget om.
Vi vet ingenting om
men,
det.
Men jag menar, om jag skulle vara en sån vacker kvinna så kommer en gudason. Ja. Så skulle inte jag bli lite intresserad ändå?
Man blir ju lite intresserad. Mm. Och jag menar, om de kan dessutom liksom utvinna mascara och ögonskugga.
Men det här betyder alltså att vad ska man säga, ondskan härrör inte från Adam och Evas fall.
Nej.
Och inte ens från Kain och Abel.
Nej,
för de är ju bara människor ju. Utan den stora ondskan som Gud inte kan tolerera, det är när gudaväsendena, som någon slags stora andar då, träder in på den jordiska scenen och får då fysiska barn med de mänskliga kvinnorna.
Ja.
Evas döttrar.
Ja, alltså det här är ju en tolkning då som är sentida, får man säga. Det här är ju liksom den hellenistiska. Och det är nu det blir väldigt roligt. Och det är då det skapas så himla mycket litteratur som inte tas upp i kanontraditionerna. För det här är ju så subversiva texter. De är ju så farliga. Så det är också ett väldigt spännande, så att när det här döda havsrullematerialet upptäcktes liksom.
Fanns Henok inte före?
Jo, men den har liksom traderats genom den etiopiska kyrkan, så den fanns på GS. Den fanns, man visste inte riktigt vad ursprungsspråket var, och man kunde inte liksom härleda riktigt hur den hade traderats. Men helt plötsligt hittar vi den på arameiska då, eller vi hittar fragment. Så att, och då är det ju ofta när jag föreläser om döda havsrullarna i judiska sammanhang, så säger de så, men det här är ju inte vår litteratur. Det här är ju någon så här uppenbarelseboken, det här är någon kristen, liksom väldiga märkliga texter. Så det är också roligt, att, alltså, kanontraditioner är ju alltid politik, du väljer ju alltid bort någonting så. Och kanontraditionen har verkligen valt bort den apokalyptiska judendomen, får man säga.
Varför då, tror du?
Därför att det blev, när väl kanon sattes, var den kristna rörelsen redan igång, och då var det viktigt att polarisera. Och det liksom finns en massa sådana hänsynstagande också.
Men vad tror du, kan vi få hjälp av hebreiskan här? Alltså, vad är en gudason?
Ja.
Vad är det för något? Mm-hmm. Vad är det?
Ja. Bnei Elohim, det är en rest från det politistiska samhället i Främre Orienten. Så att, ja, som jag sa tidigare, den monoteistiska guden har ju hela tiden ett gudomligt hov. Och det är det som är de här resterna från den tidigare kananeiska religionen, där det var liksom en sorts pantheon, kan man säga. Så de heter Bnei Elohim, gudasönerna, eller gudabarnen, kan man säga. Och de hjälper till, de förstör saker, de är på något sätt hantlanger på olika sätt. Och just under hellenismen så blev de ju onda. Innan dess hade de ju verkligen varit Guds hantlanger på ett helt annat sätt.
Men är de inte änglar på något sätt?
Alltså, jo, de är änglar. Änglar och härförare och sådär, och budbärare.
Intressant, alltså det här...
Men du skulle ju gå igång ännu mer på kopparrullen som finns i Amman idag. Det är alltså en rulle som är skriven på koppar. Kan du tänka dig?
Vad är det här för något?
Ja, det är en skattkarta.
Nej.
Jo, den listar 64 guld- och silverskatter från andra templets tid. Och det finns vissa vansinniga arkeologer som har gett sig ut för att leta. Ingen har hittat någonting. Men det finns
templets tid, är det templet som förstörs av romarna?
Romarna, ja, precis. Precis. Och det är också intressant, för att romarna hade ju som strategi att verkligen eftersöka det man trodde var gömda skatter när de gjorde sina, liksom hade sina sin framfart. Så att det är möjligt att det finns, att vissa av skatterna faktiskt har funnits, men att romarna på något sätt hade lagt beslag på dem redan.
Det man vet är att romarna tar den här stora sjuarmade ljusstaken.
Men några, ja.
För den finns ju på triumf, Titusbågen i Rom, ja. Men alltså, vad handlar allt det här om? Orsaken att jag är intresserad av det du pratar om nu är för att det här, precis som att gå igenom Vasastans äldre kvarter och tänka att man är Astrid Lindgren, så besjälar det världen. Det du berättar här, det säger också att det finns någonting dolt i vår historia. Det finns någonting vi har glömt, det finns någonting mer, det finns ett annat tänkande, det finns en rikare kosmologi, det finns en större värld. Och jag har bara känt hela livet att det måste vara så. Det måste vara så. Och den här rikare världen har funnits. Alltså, den har funnits fram till kanske mitten av 1900-talet. Alltså, det är som att någonting händer, och det är kanske fullt förståeligt efter andra världskriget, att ja, det är någonting som dör. Jag har studerat det här ganska mycket inom klassisk musik, som är ett område som jag tycker att jag kan ganska bra i alla fall. Och då är det som att klassisk musik upphör ju att existera under första halvan av 1900-talet.
Oj.
Alltså, de stora symfonierna dör med Gustav Mahler, med hans nionde symfoni, som också är ett farväl till hela liksom den västerländska konstmusiken.
Oj.
Den bara slutar i stor tystnad. Det är som att stråkarna liksom spelar långsammare och långsammare, och till slut så spelar de så långsamt och så ljust så att det inte hörs. det är otroligt suggestivt. Oh, och Mahler var en stor mystiker. Kan du hans historia?
Nej.
Han var ju född jude, jag vet inte om han född i Wien, men verksam i Wien. Så han var tvingad att konvertera till katolicismen för att få fina liksom, chefsjobb på, jag tror han var chef för operan i Wien. Han var fantastiskt dirigent och tonsättare. Trots det var antisemitismen så stor som han var tvungen att emigrera till USA, typ 1910. Och efter det dog han kort. Han var ju då ihop med den här Alma Mahler, som var Wiens vackraste kvinna.
Oj.
Som Oskar Kokoschka gjorde en sexdocka av. Har du hört om det här?
Nej, jag har aldrig berättat.
Ja, men hon var ju otroligt... det roliga med henne är att utseendeidealen verkligen ändrats. För hon levde ju fram till på 60-talet. Hon blev jättegammal. Men det finns ju bilder på henne från när hon var liksom i sin... när hon var ung och vacker. Och så vacker är hon inte, tycker man idag.
Okay.
Men hon måste ha haft en fruktansvärd eld.
Hur kan du bara beskriva lite kort hur hon ser ut?
Hon ser sträng ut. Alltså hon ser ju imponerande ut. Men hon...
Fast var inte masochismen väldigt utbredd?
Jo, det tror jag. Hon var lång och Gustav Mahler var jättekort.
Ja, du ser.
Jo, men det fanns ju sådana saker. Men hon... i och med att Gustav Mahler då ganska ung så träffade hon en massa andra män, bland annat då Oskar Kokoschka, som var den här avantgardistiska målaren som blev besatt av henne. Sen när de gjorde slut så gjorde han en docka av henne. Som den, tyvärr brände han upp den tror jag, men den finns kvar på bild. Och den, hon ser, alltså den är inte realistisk. Om man säger så.
Nej.
Det ser ut som ett skräck.
Nej.
Det är ett skräckporträtt av Alma Mahler. Och det är lite oklart vad han gjorde med den dockan, men det var något sexuellt i alla fall.
Oj.
Allt det här, det säger i alla fall. Mahler skriver 9:e symfonin och han tänker, som alla har gjort efter Beethoven. Beethoven skrev bara 9 symfonier. Och sen så dog han. Jag får inte skriva en 10:e, då kommer jag dö. Men han började skriva på den. Och så dog han. Det har hänt andra också. Så skriv inte den 10:e symfonin. Men då liksom, så efter Mahlers 9:e symfoni så finns liksom, för sen kommer den avantgardistiska och atonala musiken. Finns Schönberg då som bryter upp det här och har ett matematiskt system som kallas 12-tonsmusik. Men så finns det då Richard Strauss som är verksam i den tyskspråkiga världen, och han blir väldigt gammal. Så att han är liksom med när nazismen tar över. Lite oklart liksom hur fallen var han. Han gick ju inte i exil, utan han liksom jobbade kvar i Tyskland. Var han nazist? Ja, vi vet inte riktigt. Men i alla fall, han lever efter andra världskriget och skriver då i sin dagbok att nu är allt är över. Nu när Tyskland har blivit så, föll så djupt. Så är liksom, kanske inte hela den västerländska kulturen, men hela den tyska, 2000 år av tysk liksom, civilisationsbygge är över. Och nu ska jag skriva en sorgesång till det som heter Vier letzte Lieder, 4 sista sångerna. Och efter dem så görs det liksom ingen, vad ska man säga, det som har varit den västerländska konstmusiktraditionen. Det görs ju musik, men antingen så är det väldigt modernistiskt och avantgardistiskt, så att det är en helt annan tradition, eller så är det kitsch.
Ja, precis, för det blir ju det annars.
Det är det, som är, för att man skulle kunna säga, jo vadå, det finns ju filmmusik och det finns ju musik som låter liksom vacker och så här. Ja, men det är ofta kitsch
och pastisch liksom.
Anden är borta.
Död.
Den är någon annanstans i alla fall.
Ja,
den är inte kvar i, och det säger någonting om västerländsk kultur, menar jag. Anden är borta. Det är som, visst försvinner Gud ur det gamla templet. Visst är det så att i det andra tempelbygget, så efter ett tag så börjar man, Gud är inte kvar.
Ja, eller man är tvungen att göra så också. De rustar ju sig för en katastrof på något sätt. Och då är man ju tvungen att göra Gud mer mobil. Man är tvungen att skapa dem, att templets symbolik ska gå, nå bortom murbruket, så att säga. Och det är ganska klipst på det sättet, för det gör ju att det har ju överlevt. Alltså man flyttar över tempelrenheten på en massa olika saker, på hemmet, på kvinnokroppen. Det blir en större fokus på individen och sådär. på bönen naturligtvis. Men det är precis det. Men, och det är väl det vi hela tiden återkommer till, den här, det här glappet mellan någonting som har funnits, som har utfyllt ett område och sen dragits tillbaka, och så den enorma längtan och fantomsmärtan efter det här. Mm. Eller hur? Urtillståndet som kanske egentligen bara bor i myten.
Nej.
Inte.
Nej, jag tror att jag försöker leva utifrån att alla gamla texter är sanna.
Mm. Mm.
Alltså dels är det som en sån, alltså det är ett ställningstagande som jag hoppas ska förändra mig också. Mm. Det är inte så att jag är helt där.
Mm.
Men jag tänker att, alltså sanna är en vid bemärkelse, men det här med Henok och gudaväsen, det betyder någonting. Det är inte bara fantasier. Mm. Det är inte bara litteratur. Det är någonting. Och allt är någonting. Och på samma sätt som då det gamla templet kan förstöras, så kan ju våra tempel idag också förstöras.
Mm.
Och då ser jag då, det är därför jag tar det här med klassiska musiken, det är också ett tempel.
Mm, det är det.
Det har funnits.
Ja.
Man kan lyssna på, säg Mahlers andra symfoni som heter Uppståndelsesymfonin. Alltså jag tror att man sitter, vem som helst som sitter i en konsertlokal, nästan 2 timmar lång, från början till slut, kommer beröras. Mm. Man kommer säga, anden är där.
Mm.
Den är det.
Mm.
Det är fysiskt, det är konkret. Det går inte. Det går inte att stå emot.
Nej.
Anden är där. Det är fantastiskt då att det finns partitur. Det är ju precis som de här tempelritningarna. Mahler har lämnat templet i partituret.
Exakt.
Så det kan byggas igen.
Det är liksom helhetens anatomi på något sätt. Så.
Absolut. Mm. Och det är mycket möjligt, alltså Mahler var ju väldigt mycket mystiker också. Det är möjligt att han verkar på, alltså jag är helt övertygad om att han, att Guds ande är med honom.
Mm.
Men när han skrev det, så var anden där. Och den är inte, den kanske är på någon annan plats på jorden idag, men den är inte här.
Nej, jag förstår.
Den är inte det.
Nej.
Den är inte det i det här senmodernistiska The Wasteland som han, T.S. Eliot, diktade om. Anden är inte här, det är det som är problemet.
Ja.
Vi måste bygga ett nytt tabernakel.
Mm.
Det är det.
Mm, ja, precis. Eller gå till den här, följa den här kaxiga prinsessan till begravningsplatsen och slå läger där.
Mm, just det.
Mm.
Säg att vi då, i alla fall jag, är då den här enkla mannen som ser henne.
Mm.
Som ser då den andra världen. Alltså ser alla möjligheter, ser skönheten, ser... Och känner då en erotisk dragningskraft till det här.
Mm.
Jag kan inte få det. Jag måste gå till begravningsplatsen. Vad är begravningsplatsen då? Är det Expressens kultur? Inte Expressens kulturredaktion. Expressens centralredaktion, är det? Det kanske är.
Nej, men det är väl kanske det nu som är din uppgift här. Du var ju så otroligt gripande i morse när du kommer på en sån här elsparkcykel, och det ser ut som någon sån här startup, någon liksom hipp ung man som kom med luggen fladdrande i vinden. Så jag tänker att du ska ta den elsparkcykeln och åka ut i Stockholm och leta efter det där området.
Mm.
Eller hur?
Mm. Sätta mig där på begravningsplatsen och vänta.
Ja. Och till slut, och så, det är inte ens en viljakt att dina tankar frikopplas från det sensuella och liksom den fysiska formen, utan det sker som den här historien berättar, så sker det automatiskt av att man bara koncentrerar sig på en liten del av skapelsen. Det finns ju det också en kabbalistisk tanke om att komma i stämning inför bönen, kavana. Och ibland när man kommer in i synagogen så kan man se då, jag går ju till en ortodox, och då är det ju bara männen som har bönesjalar, talit, och då så sätter de ju det över huvudet, och nästan liksom, det blir ju som en grotta, du avgränsar dig i den här sjalen, och så står du där och vaggar så att du ska komma i kavana, så att du ska komma i den rätta inlevelsen inför bönen. Och för vissa tar ju det där ganska lång tid. Men just det, att ha kavana i livet, att ha inlevelse, är ju kanske inte någonting man aktivt arbetar på.
Men finns det den här, alltså i den här mytiska kabbalistiska berättelsen, med den enkle mannen och prinsessan då, det är ju en erotisk historia. Det är det så med Gud också? Alltså Höga visan i GT och HB vittnar ju lite om det, att det är någon typ av kärlekshistoria här.
Nej,
på
en
väldigt konkret nivå.
Ja, och man har ju gjort olika allegoriska tolkningar. Liksom, vad är det som judiska? Ja, men det är Gud och Israels folk eller kyrka. Är det Gud och kyrkan? Kristna tolkningar och sådär. Och man och kvinna. Men erotiken är väl den mest centrala vägen till en sorts gudomlig närvaro eller omslutning. Och det är ganska lustigt, vi pratade faktiskt också om det på Expressens kulturfest, med den här utraderingen av genuskodat språk och sådär. För det skulle ju vara förödande då, att hela erotiken skulle ju sugas ut ur Höga visan om inte det fanns. Och översteprästinnan i Månens sällskap, Anita Goldman, hon har skrivit en fantastisk bok som heter Jerusalem och jag. Mm. Och det finns en sektion i
boken.
Hon
är verkligen översteprästinnan.
Hon är det, hon är drottningen. Mm. Hon, där i den boken så skriver hon, det finns ganska många då avsnitt som heter Hebreiskan och jag. Och så är det olika årtal, hur hon liksom erövrar och bedriver kamp med hebreiskan. Och hon skriver då om det här könskodade hebreiskan utifrån en fantastisk poet som heter Jona Wallach, israelisk poet, som kallar hebreiskan för en sexdåre. Just därför att den är könskodad, den är genuskodad då naturligtvis till det patriarkala samhällets fördel. Men det finns också, tycker jag som översättare, enorma erotiska möjligheter i det, som jag ibland då inte kan överföra till svenska eftersom vi inte har ett så genuskodat språk.
Men förklara för mig som inte är så bra på språk. Alltså det är att saker och ting har liksom, är han eller hon.
Ja, precis. Och det finns ju naturligtvis i andra språk.
Det
och men det är också verben. Så att du måste, när du pratar med en person, så signalerar du hela tiden om det är en hon eller en han du pratar med. Mm. Det, i plural blir det väldigt märkligt då. För att om du säger att du har en grupp med 1000 kvinnor och en man, så är det vanligt att du adresserar de här 1000 kvinnorna och den ena mannen i maskulinum. Så det är ju lite problematiskt. Och det finns jättespännande rörelser som håller på att liksom på olika sätt bryta upp den här, och det blir väldigt mycket språkpolitik och sådär. Men det blir ju en liksom sjuhelsikes symbolik i allt det här. Och också att härleda ord, för att precis som arabiskan är hebreiskan upp liksom, den centreras kring 3, ibland 4 rotkonsonanter. Och sen kan du härleda, du kan skapa verb eller adjektiv eller substantiv ur det här, men du har liksom en rot, vilket gör också att det blir en väldigt spännande etymologisk resa kring hur ord utvecklas och så. Och så har du till exempel då rechem, som betyder livmoder, och ur det så härleds då adjektivet rechma, som betyder ömhet eller att ha förbarmande. Och det kommer, att ha förbarmande kommer alltså ur ordet för livmoder. Så det är ganska spännande då, det är en enormt stor etymologisk tradition. Så rabbinerna är ju i princip filologer som bara sysslar med att försöka härleda de djupare betydelserna av ord och så.
Men är Gud en man då? Alltså Guds orden,
ja,
är de manligt kodade?
Ja, men det är också intressant. Det finns ju, det finns ju, Elohim är ju pluralis till exempel, men pluralis majestatis. Och så finns det ju den här, vi har pratat om det tidigare, Shekhina, en senare rabbinsk uppfinning av den gudomliga närvaron så som kvinnlig, ungefär som Sofia, en sorts vishet som finns närvarande, som har då kvinnlig kodning. Men jag just, alltså spänningen mellan det genuskodade, det är ju det som är hela behållningen, tycker jag.
Men nu måste jag säga fråga en sista sak här. Jag har ju förklarat, för det är ju, jag sa ju att jag skulle smickra dig med att när du var på det här minglet, Karin Olssons avskedsfest, så, mm. så tyckte jag att vi pratade om så mycket spännande saker så att allting annat blev då tomt.
Mm.
Och så var det ju verkligen. Du är ju intresserad, alltså så här, det är ju otroligt då, att vi har träffats, för du är intresserad av allt som jag är intresserad av, men du kan ju det på djupet. Jag läser ju bara Döda havsrullarnas hemlighet. Alltså jag
är underbart.
Ja, men jag är barnslig. Alltså,
du är som en sån här pojke med en schweizerkniv.
Ja, så är jag. Jag läste liksom jättemycket tidningen Fantomen när jag var liten. Det handlar mycket om såna här gamla mysterier och Tintin och sånt där. Det är barnsligt. Alltså, det är barnsligt vet jag inte, men det finns något sånt... jag längtar efter att världen ska då besjälas. Men så det är ju min... Och då är det otroligt att möta dig och du har det här. Och jag har ju berättat då varför jag är jag vill ju då återfinna anden.
Mm.
Men varför hamnade du i det här? Alltså vad är det som...
Ja... Vad glad jag är att du säger så. Tack, det var väldigt fint sagt. Och jag måste säga att det här mötet med dig har ju gjort också att jag får möjlighet att öppna upp, att ha en förhandligad syn på de här sakerna. För jag har blivit så extremt... Jag har förstört så mycket av det akademiska med fotnotsväldet och liksom att tanken ska visserligen vara fri, men du har så otroligt stor... Du får inte, språket får inte vara en del av det du gör och sådär. Nu får jag ju utforska en massa saker med dig. Liksom bortom disciplinerna, bortom kategorierna, och det är ju fantastiskt. Men ja, det är sådana där saker, Erik, som är... Jag kan inte peka på ett tillfälle eller något sånt där, utan ja, det här är min betingelse. Det här är min betingelse, och den kom tidigt. Jag minns första gången, pappa läste väldigt mycket för oss när vi var små. Han läste, upp till vi var 12 läste han böcker från sin egen barndom. Och en gång läste han Jules Verne, En världsomsegling under havet. Mm. Men jag älskade, vi läste den flera gånger. Och du vet, en gammal utgåva, så det var fortfarande ganska liksom, avancerat språk och sådär. Och så kom det upp ett havsvidunder som hette Dugong.
Dugong. Hade det ett namn?
Ja. Ja,
jag minns monstret. Men...
Ja, det är liksom, det är i alla fall en species. Alltså det är en typ av havsdjur.
Mm-hmm.
Och då sa jag till pappa, för pappa är alve, han vet väldigt mycket om väldigt mycket saker. Så jag sa, vad är en dugong för något? Och då sa han, men det måste du ta reda på i skolan imorgon. Och då gick jag till vårt skolbiblioteket och så tog jag upp en uppslagsbok. Och så läste jag, det här var väl ettan, vad en dugong var. Och så kom jag hem och berättade det. Och det var, jag tror att där var först, det var min akademiska, det, eller handliga, det var så jag blev den jag är. För att jag blev så, jag kunde inte tro att det var sant. Att det, hur fantastiskt det var att jag kunde få reda på det här genom att ta en bok och slå upp. Och det var så lätt för mig också, för jag började läsa tidigt och sådär. Och sen kunde jag berätta om det här med en sån stolthet. Så att... Ja, jag har bara fortsatt egentligen utan att ifrågasätta det, tror jag.
Kan det vara så här att en ond ande, en gudas son som har drunknat i syndafloden och sen osalig rört sig över jordytan för att plåga människorna sedan dess, har intalat oss att det förflutna är oviktigt. Och därför så behöver vi inte studera det, vi behöver inte lära oss någonting. Vi behöver inte dra några slutsatser som handlar om våra liv.
Mm.
Alltså det här bryter ju mot i princip hur all mänsklig kultur har sett ut fram tills nu.
Mm. Mm.
Men på många sätt så är ju det, i alla fall det svenska moderna skolväsendet handlar ju mycket om det, att liksom rusta barnen för nuet.
Oh ja.
Och inte med, och historien är liksom förtryckande och falsk och farlig och det är sant, vissa saker kan man ta upp som varnande exempel. Men, och det här hänger ju förstås ihop med en typ av ungdomskult där de gamla i samhället inte har så mycket att säga till om. Nej. För deras kunskap anses vara förlegat. Det här måste ju vara otroligt farligt och fel. Det här är en ond ande då som har lurat i oss. Och vilka står emot det här? Jo, för nu kommer knyta an det här med Halldorfsmötet.
Ja.
Med den hedersdoktorn Peter Halldorf. Ja. Då, och Joel är ju en del av det här. För att jag kom då till deras slott. Det är inte deras, men den här kommuniteten har varit verksam där.
Mm.
Och fick en stark då, kristen upplevelse att det här hör jag hemma och det här måste jag fortsätta utforska. Men det var inte bara den mystiken som var viktig, utan jag träffade en rad olika personer i den här sammanhanget som besatt en otrolig kunskap.
Ja.
De var faktiskt lärda.
Ja.
Till stor del teologiskt lärda då inom kristendomen. Mm. Men också visa och lärda på det stora hela.
Mm.
Och de här personerna, det var de som jag hade så svårt att möta i kulturlivet.
Mm.
För de var inte bara gamla, utan de var också i vår ålder.
Mm.
Och det inspirerade mig väldigt starkt. Och då tänkte jag att det här då, här är en ficka av lärdom.
Mm.
Som finns kvar.
Mm.
Dit den här onda anden som säger att historien är helt oviktig. Den har inte kommit dit. Men visst är det så, det tänker jag på vårt möte. Det judiska är ju också en sån ficka. Eller
ja,
hur?
Det är det.
Det är en tradition som alltid, under, i alla fall sedan templets förstörelse, har varit vi ska komma ihåg var vi kommer ifrån.
Ja.
Och texterna ska traderas om igen.
Alltså det är så, du anar inte hur mitt i prick du är när du säger vi ska komma ihåg. För det är ett religiöst påbud som kanske är mest centrala i judendomen. Att komma ihåg. Kom ihåg när Gud tog er ut ur Egypten. Och det är ganska roligt när vi pratar om det här. Sachar, det är också ordet för manligt genus. Att komma ihåg.
Ja,
det. Så det är så roligt, alltså mannens uppgift kan man säga, mannen som då bärare av ihågkomst, vilket naturligtvis är, det blir intressant, det blir problematiskt på många sätt, men där har du något väldigt spännande, att vara människa då, alltså det vill säga att vara man i den här liksom, är att komma ihåg.
Men det är ingen som kommer ihåg längre att komma ihåg ute i bland mörkrets barn.
Mm.
Det, eller rättare sagt, för att det inte ska låta så, för hårt, mörkrets barn säger att det finns ingenting att komma ihåg.
Nej.
Det finns ingen värde i det.
Nej.
Om det finns någonting av värde så ligger det i framtiden.
Mm, mm, mm.
Det, historien är bara, den kan inte lära oss någonting.
Men i seklernas pendel är blytung. Och du anar inte, den kommer att göra sin verkan.
Mm.
Mm. För det handlar ju också om att uthärda livet som människa. Hur gör man det? Ja, då är du och jag har hittat en väg i alla fall. Att stå ut. Bara det är väl en sorts motståndshandling.
Mm. Ja, det kanske är det. Men då måste man gå till den där kyrkogården alltså. Eller det där vi är.
Ja, precis. Jag tror på det. Jag tror på den här introspektionen och kavana-fokuseringen, inlevelsen. Vad den är, det är det här, det är idogheten, tror jag, Erik. Det är den.
Mm.
Att gå upp på morgonen, att göra sitt dagsverke. Och känna en koncentration, en fokusering och kanske till och med liksom lägga en duk eller någon form av sjal över huvudet för att skapa en större trygghet omkring sig. Du pratade om dig själv som ett berg. Jag tror på den bilden. Jag vill också vara ett berg.
Mm.
Just nu är jag en kulle. På hebreiska kallar man det för tell. Alltså det är, om många civilisationer har skapat städer så skapas ju en onaturlig kulle. Av liksom de här olika lagren av stadsformationer. Och jag är en täll, jag har alldeles för mycket bråt i mig. Det är för många som har byggt på den här platsen. Du är ett jävla berg alltså.
Mm. Jag tror faktiskt det var Anita Goldman som sa det. Att vi kanske är berg. Vi ska inte bara bli vatten. Vi ska bli lite grus.
det gillar jag.
Berget som nöts ner av vattnet. Och sen bara flyter vi ut som små gruskorn.
Mm.
Och med det sagt så är det dags att hälsa välkommen till podden Månens sällskap med mig Erik Skylt och med dig Nathalie Lantz som görs av Expressen Kultur.
Ja. Tack.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.